Jag har som överskrift: kärleken har sin glädje i sanningen. Så jag läser några verser från första Korintherbrevet 13, det som brukar kallas kärlekens lov. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Det här är ju agape, det beskriver gudomlig kärlek, Guds kärlek. Osjälvisk, uppoffrande, utgivande, ren kärlek. Välvilja, som ordet som agape också betyder. Och det innebär att Gud ger det som är bäst till oss människor. Inte kanske det vi tycker är bäst eller det vi tycker att vi ska ha just då. Men Gud vet vad som är bäst. Vers 2 ska vi inte heller hoppa över, så att säga. För där står: om vi har all kunskap och all tro men inte har kärlek, då är vi ingenting. Kärleken och sanningen. Jesus stod i förhör inför Pontius Pilatus. Och Pilatus sa, Johannes 18 och vers 37: du är alltså konung. Jesus svarade: du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom: vad är sanning? Vem lyssnar till Guds röst, till Jesu röst? Jo, Jesus hade sagt tidigare, det vi läser i Johannes 8, vers 47: den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte därför att ni inte är av Gud, sa Jesus till dem som fanns omkring honom då. Det är alltså den som tror på Gud, lyssnar till Guds ord, till Guds röst. Ordet för sanning, grekiska aletheia, det betyder ju en avtäckt eller uppenbarad verklighet. Sakens sanna eller äkta natur och väsen beskrivs det som sanning. Allt som Jesus sa och gjorde var sanning. Och sanningen är grunden och en förutsättning för kärleken, agape, för den äkta sanna kärleken och för att ta emot Guds kärlek. Kärleken bygger på sanningen. Sanningen är ju kunskap om Gud och Guds rådslut, Guds vilja. Sanningen är läran som för oss till Guds kärlek. Jesus sa: helga dem, när han bad till Fadern, helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Johannes 17 och 17. Sanningen avslöjar oss som syndare, men erbjuder också förlåtelse och befrielse av nåd. Kärlek, agape, är att vandra i sanningen, säger Bibeln. Alltså i lydnad till Guds goda vilja. Utan sanning finns ingen Guds kärlek och ingen kraft att leva för Gud. Ingen enhet. Det är en falsk enhet. Där inte sanning och kärlek finns tillsammans. För kärlek och sanning kan inte skiljas åt. Man hör ibland kristna säga: om vi bara visar kärlek kommer människor till Gud. Ja, det kan dra vissa människor till Gud. Men jag tänker samtidigt, Jesus är Guds kärlek. Fullkomlig kärlek. Personifierad. Men vad hände? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Gud gav det bästa till oss människor och erbjuder människan förlåtelse, men alla tog ändå inte emot Jesus. De flesta gjorde det inte. Istället visade sig syndens yttersta konsekvens att döda Jesus, Guds son, den helige, den syndfrie. Korsets budskap är anstötligt, för den tar itu med synden. Men sanningen gör oss fria, sa Jesus. om vi lyder sanningen. Och jag läser från Johannes 3, vers 20. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Du älskar alltså sanningen och läser Bibeln, tar emot Guds ord och ber om mer av Jesus. Då vill du leva i ljuset och vill leva ett heligt liv. Jag fick den där versen till mig för många år sedan när jag hade nyss kommit tillbaka till Jesus. Jag låg och grät och bad på knä hemma i lägenheten och beklagade mig. Jag såg alla fel och brister i mitt liv och jag klagade inför Gud. Och ni vet hur mycket man kan kämpa med. Men så kom den där orden. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset. Och det var som att Gud sa, men du kommer ju till mig. Du kommer till ljuset. Jag ska ta hand om dig. Och det är i ditt liv som måste förändras. Det är alltså inte kärlek att påstå att Gud är nöjd med dig precis som du är. För Gud vill helgelse. Han vill förändra och förvandla våra liv. Det är inte kärlek att säga till den som kämpar med en synd. Du är så god, du duger som du är och Gud älskar dig som du är. Det är precis som att säga att det finns inte hjälp för att befrielse för din synd. Det är inte kärlek. Jag vill ta upp ett bibelord som har missförståtts ibland, har jag märkt. Och det handlar om när Jesus var hembjuden till farisén Simon. Det står då att en synderska kom in gråtande och föll ner för Jesu fötter. Hon tvättade hans fötter med sina tårar och smorde dem med olja. Och Simon farisén, han blev väldigt missnöjd över det här. Och Jesus tillrättavisade Simon, han gav honom en liknelse. För Simon hade inte visat Jesus någon som helst kärlekshälsning när han kom till hans hem. Men så säger Jesus så här, Lukas 7 och vers 47. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Jaha, tänker en del kristna då. Så före detta kriminella och grova brottslingar, de älskar mest då, när de blir frälsta då. Nej. Så behöver det självklart inte vara. Det handlar om den helige andes överbevisning om synd. Att förstå och inse hur illa det är ställt med mig som människa på grund av synden. Och vad den leder till och vad den gör med mig. Du behöver inte alls ha levt i de värsta synder för att älska mycket. Det handlar om att inse, att få insikt om vad synden är. För vi som är här, vi var inte med och korsfäste Jesus bokstavligen. Vi levde inte på den tiden. Men på grund av synden så är vi ändå del i det. Och vi behöver då påminnas om vilken nåd vi har fått, så att vi också blir barmhärtiga mot andra. Johannes skrev till en av de äldste i en församling, och det är, jag läser från Johannes andra brev från kapitel 1 och vers 4. Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen, efter det bud som vi har tagit emot av Fadern. Och nu har jag en bön till dig, min fru. Det är inte något nytt bud jag här ger dig, utan det som vi har haft från början. Jag ber, låt oss älska varandra. Ja, detta är kärleken, att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni ska leva i kärleken. Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus som har kommit i köttet. En sådan är bedragaren, med stort B, antikrist. Jag vill bara säga här att där det står har gått ut i världen, i grekiskan här i grundtexten, så kan ordet att gå ut i världen handla om i allmänhet. Man har gått ut och man sprider dessa villfarelser. Men det kan också betyda att gå ut att man inte förblev i Kristus. Man förblev inte i sanningen, utan man gick ut därifrån och ut i världen. Det kan betyda både och här. Och detta som hände på den här tiden som Johannes särskilt tar upp, det handlar om gnostiska läror, gnosticismen. Vers 8. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Lägg märke till att förbli i Kristi lära och inte gå utöver den. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. I och med att Johannes skriver de här orden så kan det mycket troligt vara så att de här bedragarna hade haft Kristi lära men gått ut därifrån. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Kristi lära, läran, det är ju Guds undervisning. Det är det som gör att vi lever inte hur som helst. Vi gör inte heller upp stora och mångåriga planer för våra liv, utan vi ber om Guds vilja och den helige andes ledning. Det finns många röster idag som säger att vi ska inte alls hålla på med läran. Det handlar inte om läran. Det handlar bara om kärlek och det som känns bra och så vidare. Då vill jag läsa från 1 Timoteusbrevet 6 och från vers 3. Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan, så är han högmodig och begriper ingenting. Högmod. Ja, det är kännetecken på falska lärare. Det brukar vara högmod, girighet och uppror mot Guds ord, mot Guds vilja. Ibland är det väl kamouflerat, men det avslöjar sig förr eller senare genom orden och levnadssättet. Och vi måste lära oss här att förkasta allt som inte stämmer med Guds ord. Ta avstånd från den som har en falsk lära eller förnekar Kristi lära. Johannes skrev att många bedragare har gått ut. Jag vill ta ett exempel. Det här är väldigt viktigt. För detta är rörelser och en rörelse som påverkar otroligt många i kristenheten. Jag läste några kapitel i en bok som ligger ute på nätet. Jag vill påstå att den är skriven av ett gäng bedragare. Det är en bästsäljande bok, kunde man läsa. I Bethel Church, Redding, Kalifornien, där Bill Johnson är pastor bland annat. Den heter The Physics of Heaven. Himlens fysik. Vem som helst kan alltså gå in och läsa några kapitel i den här boken, vilket jag gjorde. Så här kan man läsa att de skriver själva om boken. Några av de mest inflytelserika och profetiska rösterna i den andeuppfyllda rörelsen, det syftar på nyapostoliska rörelsen, har kommit samman för att hjälpa dig att börja höra himmelens ljud och upptäcka hur naturliga element, ljud, ljus, energi, vibrationer och till och med kvantfysik övernaturligt tar himlen till jorden. Med bidrag från Bill och Benny Johnson, Larry Randolph, Jonathan Welton, Bob Jones, Carl Pierce, ja, med flera. Nu är det ju så att Bill Johnson har påstått att Gud vill föra oss utanför gränserna, ut på nya områden. Det här borde ju väcka varningsklockorna, eller hur? Men jag ska läsa citat ur boken. Den finns på engelska, alltså på nätet. Vi inbjuder er att komma med oss på vår upptäcktsfärd till områden som inte är kartlagda. Nästa citat. Nu har vi börjat höra mer och mer uppenbarelser som är i linje med det som New Age-are har sagt hela tiden. Och vi hör mer och mer undervisning om kristna som tar tillbaka sanningar från New Age. Som verkligen tillhör medborgarna i Guds rike. Jag läste vidare ett kapitel. Det heter Dolphin och Healing Energi. Nästa citat. Bill Johnson skriver att vi kan inte bara kampa omkring gamla sanningar utan söka nya avslöjade sanningar för vår generation och ge dem vidare till nästa generation. Och sen, eftersom vi utforskar områden som en del folk fruktar är fulla av förfalskningar, förklarar Jonathan Welton att kristna inte behöver vara rädda för att luras av villfarelse, men borde inse att när helst vi ser en förfalskning ska vi försöka upptäcka den verkliga saken bakom den. Bakom. Bibeln säger att bakom förfalskningar och villfarelser finns onda andar. Första Korinthierbrevet 10, vers 20. Nej, vad hedningarna offrar, det offrar det åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna, skrev Paulus. Första Timoteusbrevet 4, vers 1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron, vika av från vägen, gå bort ifrån Kristi lära, med andra ord, och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Paulus skriver också om Bibelns undervisning, alltså det Bill Johnson kallar gamla sanningar, att det gäller i alla tider. Romarbrevet 15 och 4. Ni känner väl till det här. Till allt som tidigare har skrivits, alltså hela gamla testamentet in i hela nya testamentet där vi har hela Bibeln, är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Ett sista citat. Hör och häpna. För jag säger detta, när jag läste detta, det här har vi varnat för. Janne och jag har ju varit bland dem och flera av er som har varnat för detta i många år. Och man har ju nästan blivit sedd som en dåre, som en fullständig idiot. Och man har sagt, det här leder till New Age. Detta är onda andars läror. Todd Bentley håller inte på med Guds ängel. Det är en andeguide, en demon. Det är demonisk aktivitet. Det är demoniska manifestationer. Hör vad de själva säger idag. Vad de skriver idag. New Age stal alla sina mystiska tekniker från kristendomen. Och vi avser att stjäla dessa tillbaka. Detta står i den här boken. Förstår ni vad det innebär? Man öppnar vitt upp för all okkultism, spiritism, demoner, onda andar, djävulens mörker. En annan hemsida berättar att en av Bethel Church då egna så kallade profeter som är utbildad på deras supernatural school, vad det nu heter, övernaturliga skola, profeterade till en kvinna omedveten om att detta var en verklig häxa och sa till henne, Gud är nöjd med dig, fortsätt göra vad du gör. Mina tankar gick till Ordspråksboken 9 och 13. Där i Ordspråksboken där beskrivs ju visheten, alltså Guds vishet ovanifrån och dårskapen, kan man säga demonisk underifrån, så poetiskt som två kvinnor. Och dårskapen står det om i Ordspråksboken 9 från vers 13. Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. Inom parentes kan man säga, nej, därför att hon kan inte vänta på Gud, hon eller han, och vill inte höra från honom. Hon sitter vid ingången till sitt hus på en stol högt upp i staden, upphöjer sig själv med andra ord. Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram. Alla okunniga kan vända sig hit. Till den utan förstånd, säger hon, stulet vatten är sött. Bröd man äter i hemlighet eller bröd man äter från hemliga platser smakar ljuvligt. Han vet inte att det döda är där. Hennes gäster är i dödsrikets djup. För det är dit vägen leder. För den som går utanför och bort från Kristi lära, utanför Guds ords gränser och in i detta mörker. Jag frågar, är det okulta gott? Är det stulet vatten som är sött och ska stjälas tillbaka? Nej, nej, nej. Det okulta har aldrig någonsin tillhört Gud. Femte Mosebok 18 från vers 10. Hos dig får inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld. Eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst, häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster. Ingen andebesvärjare. Ingen som bedriver trolldom. Och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärt för Herren är var och en som gör sådant. Och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren din Gud dem för dig. Ta helt avstånd. Mitt råd är fly från församlingar, från sammanhang som har minsta samröre med Bethel Church, Bill Johnson, New Wine. För det är New Wine som har fört hit dem till Sverige. Det är New Wine som har öppnat ett nätverk, som har öppnat för denna andlighet, denna mörkrets andlighet i Sverige, i vårt land. Påverkar många församlingar, blandar och mixtrar med demoniska läror, onda andars läror, som man blandar med Guds ord. Nyapostoliska reformationen, ta avstånd. Den värste av dem alla, Kenneth Copeland. Han som påstår att protestantismen är en demon. Men jag vågar säga, ja, jag är övertygad om att är det någon som har en demon så är minst en. Så är det Kenneth Copeland själv. Han är demonisk. Den mannen, han är verkligen en antikrist. Ingen stor, men en sådan. För de här leder människor in i mörker. In i det okulta. Demonisk andlighet. In i New Age. De är bedragna och bedrar andra. Och jag får säga att även om vi har varnat för detta i så många år så blir jag chockad när jag läser den här boken. När man ser hur de så öppet säger detta själva. Och ändå är det så många kristna som inte vill se. Som inte vill ta varning. Som inte vill lyssna. Det är allvar. Det är fruktansvärt allvarligt detta. Ta avstånd så att du inte är medskyldig till deras onda gärningar, skrev Johannes. Och detta har räddat Janne och mig i alla år, för Gud hade visat oss. Vi hade fått syner och drömmar från honom som vi visste vad Gud hade talat i enlighet med sitt ord. Det höll vi fast vid och det var det som räddade oss från allt det som svepte in och även i vår församling svepte in på 90-talet. Det var det som räddade oss. Det var Guds andes kraft. Det var att vi höll bara fast för det Gud hade talat till oss. Och vi bestämde oss för. Och så har vi gjort det alla år. Det räcker när man får ett mejl. När man får en fråga. Hur är det med den? Hur är det med den? Är det en sann apostel? Är det en sann profet? Är det en sann lärare? Vi säger kolla. Kolla på nätet. Sök. Vad har de för samröre? Har de minsta samröre med nyapostoliska reformationen, Bethel Church, vad allt detta, trosrörelsen? Ta avstånd! Det som Jesus sa, gå inte dit. Riskera inte att bli påverkad. Håll dig ren och håll dig till Kristi Jesu sunda, rena lära. Kristi lära vill jag ta upp. Först och främst handlar det om hur vi bekänner Jesus. Att Jesus är Kristus läste vi. Johannes brev där. som har kommit till köttet. Det är inte flera Kristusar, inte en Kristus av många andra. Jesus är den smorde Kristus, Messias av evighet som blev människa. Johannes 1:1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Vers 14. Och ordet blev kött och bodde, eller tabernaklade, som ni vet det där ordet står på grekiska, att Guds tabernakel bland människor, bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Vers 18. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde, som själv är Gud och är hos fadern, har gjort honom känd. Med andra ord, Jesus har aldrig upphört att vara Gud. 1 Johannes 2:23. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som bekänner, homologeo, enligt Guds ord. Den som bekänner sonen enligt Guds ord har också fadern. Varje lärare som inte bekänner Jesus så. Varje lärare som säger att Jesus någon gång upphört att vara Gud. Eller som förnekar att Jesus blev sann människa. Är en falsk lärare. Är en antikristlig lärare. Och kärleken bygger på en lära som har gränser som vi uppmanas att inte gå utanför. För Guds ords gränser är vårt beskydd som vi är kallade att leva inom. Och Guds ande är hjälparen som leder oss rätt och ger oss kraft att leva så för Gud. Kristi lära, eller Guds instruktion, leder också till andlig mognad och gör oss rotade i Kristi kärlek. Det läser vi om i Efesierbrevet 3. Falska lärare går emot det som är frälsningsavgörande i Bibeln och bibliska grundsanningar. Falska lärare gör att kärleken kallnar. Det är människocentrerade. Och frukten ser vi idag. Och det är inte undra på att man gör bibelöversättningar som är New Age-inspirerade. The Message. Inte undra på när vi ser vart detta leder. Vi ska läsa vidare om de första grunderna i Kristi lära. För det här tar vi inte, jag vet inte det. Jag får säga själv, när man tänker grunderna i Kristi lära, så är inte kanske detta som står i Hebreerbrevet det första jag skulle tänka på. Men jag vill ta upp dem här. Hebreerbrevet 6 och vers 1. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Med undervisning om reningar och handpåläggning. Om de dödas uppståndelse och en evig dom. Så jag tar varje ord för sig. Omvändelse från döda gärningar. Det handlar om omvändelse från all slags gärningslära. Döda gärningar. All slags tanke på rättigheter, vinst, prestationstro. Därför att frälsningen och allt vad det innebär, kallelsen från Gud, är av nåd. Och ni vet psalm 127. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Vad vi än gör i Guds namn. Hur stora människoverk man än bygger. Om det byggs i Guds namn. Men om inte Gud bygger kommer det att rasa. Men när Gud bygger huset, då vakar han själv över att det består och att det blir färdigbyggt. Omvändelseordet, metanoia, hur det nu uttalas på grekiska, betyder också att göra bättring, tänka efter, ompröva. Man kan definiera ordet att höra vad Gud säger och hålla med Gud. För det finns betydelsen i ordet. Att hålla med Gud. Och så vända sig till honom. Då vänder man sig bort från mörker. Det andra som räknas upp här i grunderna i Kristi lära är tro på Gud. Tro på Gud. Det är överlåtelse och förtröstan på Gud. På Guds ledning och hans hjälp i allt i livet. Jag läser från 1 Johannes 5 och vers 3. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga, till allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Tron är en gåva, säger Bibeln. Och vår tro vilar ju på ett fullbordat faktum. På Jesu försoning. På sanningen. På Guds ord. Och tro, det är också att äta. Andligt sätt att äta. Att inspireras, att fyllas, att läsa Guds ordet. Och med bön och bibelläsning fyllas. Reningar var nästa. Reningar. På grekiska baptismos. Det är alltså dop på svenska. I plural. Och vi brukar ju tala om ett dop som har två sidor. Dopet i vatten och dopet i anden. Romarbrevet 6 och 4. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Det här är ju väldigt djup innebörd, andlig innebörd i dopet. Och jag kan bara tillägga det att den 9 juni har vi dop. Och vi har 3 dopkandidater hittills, och är det fler så är det bara att säga till. Om du inte är döpt, troende döpt, är det som vi, precis som Bibeln uppmanar till, att följa Jesus i dopet. Så har vi andedopet, det är ju pingstdagen idag. Påminnelse om uppfyllelsen av den heliga ande. Den heliga ande utgöts i Jerusalem över lärjungarna. Och Jesus säger att den heliga ande är sanningens ande som utgår från fadern. Han ska föra er in i hela sanningen, sa Jesus till lärjungarna. Enligt David Hedegårds översättning av Nya Testamentet så skriver han, det här kan läsas också, han ska föra er inom hela sanningen. Lägg märke till det. Guds ande leder aldrig utanför Guds ord och Guds gränser. Och vi har hela sanningen här, nedskriven från Gud. Genom människor, men inspirerade av den heliga ande. Och så sa Jesus, ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Om, det fanns ett om innan, om ni förblir i mitt ord. Nästa punkt var handpåläggning. Och det nämns ju vid några olika tillfällen. Vid förbön för sjuka, Apostlagärningarna 28. Bön om den heliga andes uppfyllelse i Apostlagärningarna 8 till exempel. Och när man avskiljs till tjänst i Apostlagärningarna 6. Och här varnade Paulus för att inte vara för snabb eller oaktsam just när man avskiljer till tjänst. Det står de i 1 Timoteusbrevet 5 och 22. Och handpåläggning, det praktiserar vi ofta och det är helt bibliskt och helt rätt. Det är en symbolisk handling, för det är Gud som döper i helig ande. Det är han som helar eller botar. Och det är han som insätter i tjänst. Men vi får vara redskap i hans hand. Kanaler för honom. När han vill. Det dödas uppståndelse var nästa. Och det tar det om Jesu återkomst. Och vi vet vad som står om Guds basun. Att Herren själv stiger ner. 1 Tess 4 från vers 16. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar, eller som det betyder också, har överlevt den stora katastrofen, kan översättas, ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta. Ordet betyder att gå någon till mötes som kommer. Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara tillsammans med Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Och 1 Korinthierbrevet 15, vers 51 läser jag också. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Den sista är den sjunde, vet vi i Uppenbarelseboken. Ty basunen ska ljuda och det döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Ty detta oförgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Sjunde basunen, det beskriver också att Jesus träder fram som konung. Uppenbarelseboken 11, vers 15, där står om den sjunde basunen blåser i sin basun. Och i vers 17, vi tackar dig Herre Gud, du allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och trätt fram som konung. Och i Johannes kapitel 6, där säger Jesus 5 gånger, tror jag det är, talar han om uppståndelsen från de döda på den yttersta dagen. Den sista dagen. Och Uppenbarelseboken 10, där läser vi om när den sjunde ängeln stöter i sin basun, då är tiden ute. Kronos. Inga mer dagar, timmar, minuter. Tiden är slut. Det här är viktigt. Den sista punkten där var en evig dom. Och Bibeln talar ju om att det kommer en dom som har eviga konsekvenser. För det står att alla människor ska uppstå och en dag stå inför då Guds domstol. Och jag läser här två bibelord. Apostlagärningarna 17 och 31. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. Genom den man som han har bestämt till det. Det är ju Jesus. Sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Och på Uppenbarelseboken 20 och vers 12. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Det här hör alltså till grunderna i tron. Det är viktigt. Det hör till grunderna i tron. Läran. Didasko på grekiska betyder också levande instruktion. Och Bibeln beskriver ju på så många sätt hur Gud handlar med människor. Så att vi förstår vem Gud är. Han kan tala direkt till oss. Romarbrevet 6 och vers 6. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp skulle beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Den har berövat sin makt, den har katargeo. Det är ganska vanligt ord i Nya testamentet och det kan översättas att kroppen är arbetslös. Den är arbetslös. Den har ingen makt över dig. Den helige ande har tagit över. Och vers 17. Men Gud vare tack för att den tid är förbi då ni var syndens tjänare. Och för att ni har blivit av hjärtat lydiga så att ni följer den lära som har givits er till mönsterbild. Och för att ni när ni nu har gjorts fria ifrån synden har blivit tjänare under rättfärdigheten. Ja. Vem är det som står kvar om alla andra skulle överge dig eller svika dig? Jesus. Gud. Och vad är det som består när allt annat förgår? Guds ord. Jesu ord. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå, sa Jesus. Vi förvrider inte Guds ord. Det som är laglöshet. Eller ta lätt på Guds ord. Utan vi håller oss innanför Guds gränser. Och den som ber om Guds kärlek och verkligen älskar sanningen, lyssnar till Jesu ord. Och då blir vi inte bedragna. För Gud är mäktig att bevara var och en. Och kärlek till sanningen, det kan bara Gud ge oss. För synden eller den försvagade syndanaturen, som det kallas, den föredrar lögnen hos varenda människa. Men Gud ger oss kärlek till sanningen. Kärlek till honom. Och så när den helige ande verkar och påverkar för att förändra oss. och förändra det som är hinder eller står emot Gud i våra liv, då svarar vi: jag vill. Jag vill. Ske din vilja. Och då ger vi kärleken till sanningen rum i vår hjärta. Som det uttrycks i 1917 års översättning i andra Thessalonikerbrevet 2. Vi ger kärleken till sanningen rum. Pingsten, som vi har den här helgen, kallas ju också veckohögtiden eller skördehögtiden. Och enligt rabbinerna så firas det att lagen gavs på Sinai berg. I nya förbundet utgöts den helige ande. Och anden undervisar och lär oss Guds vilja och hans rådslut. För kärleken har sin glädje i sanningen. Och den böjer sig alltid under Guds vilja. Amen.